Ner på posten har de sett det. Flodmans Emil som vikarierar för lantbrevbäraren till 1 augusti har sett det. Gubbjäven här hemma likaledes. Från plåtlådan bort i svingen och hit. Så lägger han brevet tillbaka på stolen där det låg. Tidningsbladet har han med sig hem till bordet. Men inte brevet. Nu skramlar Elin inom dörren. Ställer ner de bägge vattenhinkarna strax för tröskeln. Och flämtar. Hon förmår ej ända fram för verkens skull. När hon ser att brevet ligger kvar blir flämtet en suck. Hon hade gått efter vatten innan hon hörde in och ut för vindstrappan. Och räknat med att han vid detta laget skulle ha tagit brevet till sig. Hon råkar i villreda. Det gör hon ofta sedan hon fick veta att hon är sjuk. Enoch naglar blickarna fast vid tidningen. Men ser inte utom brevet allenast. Ett lätt brev. Det är hål efter ringen tvärs genom papper och kuvert. Elin har nått spisen och ska vila igen. Det finns ytterligare 2 stolar. Dock vänder hon åter till stolen vid dörren. Hon tar brevet i nypan. Försiktigt i nypan kan han ana. Och flyttar det upp på sängfilten. Äntligen säger hon ett par ord. Ja, flyttade på det, säger hon. Samt därefter. Att den ska bli så trött. Det första är som en ursäkt för att hon flyttade brevet. Det andra slår över och blir strävt. Han är inte den enda som har det ont. Hon vill ha rum för sitt. Han rör på bandageklumpen kring det som var hans högra hand. Låtsas på nytt. Han ser någonting läsvärt i tidningen. Men ser bara hur hjälplöst det ter sig när klumpen kanar över vaxduken utan grepp. Hon ser detsamma. Kanske har han det värre. Nej, säger hon högt och trycker armarna in i mellangärdet. Med verken pilande ur ögonen tittar hon rakt på brevet. Blott karar ger sig över. Och om än värst, men även. För fästmöringen kan han ta med större ro. Så ska hon baka nu. Till jäsningen behöver hon sängfilten. Brevet kommer från sängen bort till honom. På bordshörnet. Ytterst på bordshörnet. Och där kan det ju också få ligga, sitter han och tänker. Han ska inte ta i det mer. För sent skönjer han att det var dumt tänkt. Ty nu står gubbjäveln och glor på brevet. Står och väger sig framlänges och baklänges i smärtingskorna. Putar tungan ömsevis från käke till käke. Som man har för sed när en försmädlighet lagar sig i ordning. Om hon skurit ut den själv. Vad tror du? Egentligen låter det väl inte försmädligt. Låter som ett slags medhåll. Mot kvinnfolks väsende, far och son i gemenskap. Åh nej. Ingen gemenskap. Hon har nog fan sålt den, ska du få se. Du kunde gott ha köpt den billigare. Just de många karaten i fingerguldet hade det glänst med här om påskafton. Och Enoch hade sagt som så att ibland skedde även i detta hus tingen som det borde ske. Då var far hans färsk på sitt horspring upp i åsen och satt och såg skuldmedveten ut. Glänst inför honom med förlovningskalas och 24 karat. Nu kan jag få låna den du har kvar till härnäst. samt rena hånet. När det kan bli. Bordet skrapar iväg bort mot sängen. Pelargoniekrukan vacklar och stolen faller omkull när Enoch störtar upp. Men han har inte gubbjäveln på armslängds håll numera utan istället nästan vid dörren. Och innan hinner efter dit har Elin hängt sig kring honom. Över hennes huvud kavar han ut i luften och förkla och kjolar snor som benen på honom. Visst är han stark och vore han bara vid dörren där gubbjäveln står och klämmer ner handtaget så skulle vänstra näven oräcka till. Hetsigt krafsar i fem fingrar i luften, river med naglarna i tomma luften. Elin är emellertid inte stark. Hon kan inte mota honom längre. Dock skall det inte slåss. Kanske ringer det snart i kapellet. Inte förrän över hennes lik ska det få slåss. Hon tar hårdare tag kring Enochs midja. Hon minns i blinken hur krokben var på skolgården. Det dråsar bägge omkull. I denna ena sekund, ett par sekunder, är det som en skamsen lek. Hör henne. Fader är bort vid dörren, hörs av med ett kluck. Han ser vad överhalningen liknar. Sen ser han att det blir krångligare att komma upp än ner. Elin måste först undan, eljest trampar henne in och på magen så som hon ligger till. Och hon har fått fatt i den vänstra näven och på bandageklumpen kan Enoch inte stödja sig. Precis rädd var ju inte gubben någon gång. Och så pass styggt som det här är nu så det är inte roligt heller längre. Han skjuter upp dörren och bereder sig att gå sin väg. Inte ska vi slåss, säger han. Han upprepar det genom den öppna dörren. Utifrån farstebron. I det han liksom skakar av sig Enochs olyckor men behåller lagom och tillbörligt medlidande. Inte ska vi slåss. Större medlidande och vad bättre är samhörighet. Det är Elins känslor. När hon ålar sig undan den tunga kroppen. När hon varsamt manövrerar bandageklumpen. När hon tar i och lyfter alla sina krafter. Men Enochs hela förbittring vänder sig mot henne som gick i vägen för honom. Tack ska du ha för hjälpen, hon skriker han. Och han blir bubblande full av gubbjävelns tankar. Du skulle hellre välta om med någon annan innan det blir för sent. Han ångrar inte vad han säger. Ty härifrån sett är hennes rygg kall och obarmhärtig. Strax där på gråtron, hör han. Då känner han sig som ett slags djur. Vet dessutom att bland alla bittra stunder sen fingrarna flög i sågverkstaket ska även dennas minne bli kvar. Elin har varit den snällaste mot honom. Och om det verkligen är sant att det är farligt det här med magen. Återtryck hon armarna in i mellangärdet. Någon kommer sig ner på stolen, strålar verken åter fram ur ögonen. Han rafsar till sig brevet och störtar vindstrappan uppför. Strax i början är det hål och ord borta efter ringutskäraren. Han får det till att när hon kom på besökstiden på lasarettet så var det inte som det är nu. Du kan aldrig tro, läser han. Men hör nu på mig, Enoch. Det är icke så lätt för mig heller. Kanske är det svårare för mig. Elins tanke så olika det är annars. För det finns konstgjorda händer som är nästan lika bra som en riktig. Det kan röras vid handleden. Där har hon vänt på pappret och återrädda hål. Men av orden på bägge sidor om hål förstår han att det handlar om priset på sådana händer. Men vad i hela friden ska jag taga mig till? Han är gift. Han vill jag ska behålla förlovningsringen. Men det kan jag inte. Enoch. så kan jag inte vara mot dig. Så här återsänder jag den. Jag har kysst på datumet till farväl. Han har 3 barn. Den minste är bara 2 år. Hemskt söt. Men jag gråter om kvällarna. Hål om igen. Ett halvt hål. Den gråten ger jag djävulen, talar Enok högt om för brevet. För ensamheten. Hon vet ingenting, den andra. Vi bara går här bredvid varandra. Du kan förstå hur det ska vara för en annan. Att det skulle bli så ändå. Hur länge stod sig narcisserna på lasarettet? Jag köpte 2 stycken till mig också. Jag kastade ej bort dem sedan, utan klippte jag av dem. Nu har jag pressat dem i sjukkasseboken. Lönen är nog ganska bra här, så jag klagar ju inte. Men är det ändå som något orätt att få den? Det tycker jag ibland om kvällarna. Då kan jag bli arg på mig själv. Och det är bra på så vis att då gråter jag inte. Han tjänar bra. Han är i trävarubranschen, han också. Usch, nu gråter jag igen. Han ger sin egen fru lön, kan du tänka dig. Häromdagen 2 stycken 100-kroningar. Men hon bara satt med dem i hand hela tiden jag dukade av. Och såg konstig ut. Nu får jag sluta detta mitt sorgliga brev. Jag har letat efter etuiet, men kan jag inte finna det. Din före detta Eivor. Hon slutar alldeles inte. PS, du ska allvarligt tänka på en sådan konstgjord hand. Och om du vill taga emot något av min löning, så kunde jag sända per postanvisning. P.S. P.S. Det var väldigt synd att det skulle gå så på sågen. Men käre en och käre du, tro inte att det bara är för den skull. Det kunde väl alltid blivit någon råd. Hä? Som gubbjäveln skulle sagt. Och råd som sagt. Det är vad han sparar till. En konstgjord näve. Och förresten ska han få mer pengar. Av sågverksbolaget. Det hade inte funnits föreskrivet skydd vid sågklingen. En advokat har han. Ska till tinget i nästa månad. Så en förlovningsring mer eller mindre min kära före detta Eivor. Det är bara lort för en och nu. Näggum om du behöver ha några bekymmer. Säger han högt i ensamheten. Om hon verkligen stått och skurit ut ringen själv. Nej, det är blott gubbjävens idé. Sån kan ingen annan än han falla på att tänka. Men narcisserna ska hon få betalt för. Hon ska få en postanvisning. Och här är etuiet kvar. Där ska han lägga hennes ring. Och det ska gå som rekommenderat paket, så trävarubranschen. Han tittar ner i brevet igen. Adress Bryggargatan 12. Ringutskäraren. Om det var brevbäraren i stan. Där kommer hon alltså gående ner en kväll och lägger brevet i lådan och sen vimsar en spoling fram på gul cykel och låser upp klaffen och tar en grabbnäve brev och stoppar dem i en säck. Vid banken. Men Bryggargatan går inte förbi över banken. Han har stått länge vid järngallret där. Han har sina pengar här inne. Sätter in den på kontoret här nere, men naturligtvis kommer de sen in till stan, in bakom gallret, där han höll liksom vakt en timme nu och en timme då, framåt efternatten, den gången tåget gick ifrån honom. Hur ska han få av ringhelvetet? Han fetmade på lasarettet. Han krafsar och krafsar igen mot bordskanten. Av bandageklumpen har han ingen hjälp. Han får inte ringen längre än till knogen. Där är det stopp. Han tar ett slags spjärntag mot en av knapparna i västen. Han går med väst, går så att säga heldasklädd varje dag nu. Lägger bandageklumpen över och klämmer, men den nyttar städse till ingenting. Då försöker han nå ringen med tänderna, försöker bita sig fast i den. Han får fingertopparna ner i strupen och håller på att spy. Han går och hämtar rakspegeln för att se i den om han bättre kan beräkna hur han ska bära sig åt sig. Ser bara hur sprängögd han blir. Han vänder handbaken upp emot munnen och klämmer ringfingern mot framtänderna. Det isar honom ända upp i hårfästet. Sist sitter han blott och liksom småhugger efter ringen. Orkeslöst hugger efter den. Han är svett i pannan och blank i ögonen för den fåfänga mödans skull. Vitstrimmig bort efter kinderna och hågen på att spy. Gå till smeden och få den klippt av. Stå där och sträcka ut vänstra hand. Visserligen inte få höra någon gliring, inte. Inte hos smeden. Han talte aldrig om vad som hände folk. Skulle inte så mycket som höjt på ögonbrynen en gång om det blivit om sagt att sågklingan tog huvudet och inte bara näven. Men en annan utläggning skulle det bli. Så säker som amen i kyrkan. En satans torr och lång harang om dumma Rutherford. Som begrep allting så mycket bättre än någon modersjäl här på jorden. Och från Rutherford skulle han omsider komma till den slutsatsen att varken sågklinga eller kvinnfolk eller en ring hade någon som helst betydelse. Enoch skjuter och skjuter matt på med tumnageln. Men med såptvål. Han tänker igenom hur han därvidlag ska gå tillväga. Hur han ska tvåla in runt om ringen utan att kunna hjälpa sig med höger hand. Sitter sen och lyster Elins arbete nere i köket. När hon ska göra sig en tur ut igen så han kan bli ensam med såptvålen. Hon eldar för stekningen nu och så hör han att så vidare många pinnar är det inte kvar i vedlån. Så då ska hon snart till skjulet. Och det tar en god stund för henne nu om dagarna. Han har sett hon står och pustar mellan var och varannan pinne. Kanske det när allt kommer omkring. Dock ändå är hon som har det värst av den bägge. Där gick hon ut. Och som ett djur som inte vill bli upptäckt smyger han sig ut för vindstrappan. Märker själv att han smyger, att han har en hast över sig som tjuvar har. Tänk en tjuv, säger han högt. Och det är alltså vad det blev till. Tassar han omkring och tänker vidare ner i köket. Förbannade kapsåg, förbannade ring! Dels har han fetmat för det myckna stillasittande skull. Dels svär han mer än han någonsin gjort. För det myckna stillatigandes skull. Om det är hon som skurit ut den lika fullt. För sådana som gubbjäveln och hon, de kanske känner varandra. Vet vad man ska tro om varandra. Att man ingenting gott ska tro. Och så här har hon väl tänkt att egentligen behöver han ju inte någon ring nu. Han har samlat sig pengar på banken och mer får han av bolaget. Så jag tar den och går tillbaka till guldsmeden med den. När jag kommer därifrån går jag inom i butiken och köper mig en silkebyxa. Det blir trävarbransen blott piggare av. Han har två nävar han att undersöka sånt med. 100-kroningarna kan en andra sitta och glo på. men han har gått för länge och diktat. Han har inte fått fatt på någon såptvål innan Elin är tillbaka med vedbäraren. Har nog skyndat sig förresten, trott att hon inte får stanna borta för länge åt gången här. Här kunde ju hitta på att hända någonting och då är det bra om hon är i närheten. Stolliga karar bör man inte lämna Lena så värst lång tid i taget. Att hon har verk som kunde skrika, att hon kunde tarva lite omtanke, det är det ändå ingen som kommer ihåg. Eller skulle jag bara förströ en och om man ging efter ved. Mer än en hand behöver han ju inte för att plocka i pinnarna och inte mer än en arm för att bära en full vedbärare. Medan 10-12 små pinnar är börda, mer än börda för henne nu. Hjälp mig av med djävulskapet! Han sprikar med de 5 fingrarna mot henne. Det är 5 enda fingrarna han har kvar. Hjälp mig, säger han! Och så har han gråt i halsen. Som på vägen till lasarettet. Som ena gången hon var där och hälsade på honom. Och som när han kom hem. Men som det är förut inte hänt sen första gången han var i slagsmål på dansbanan och konfirmationskavajen blev söndriven. Och storsniftande tar han ett ut ur fickan. Storsniftande öppnar han det. Som en liten bädd är det. Men så biter han gråten i sig. Drar bandageklumpen ett svep över ögonen. Detta sista gillar hon inte. Hon vill att klumpen ska vara vit och fin till över helgen. Som en ny granrismatta på farstubron och som de nystrukna skjortorna åt honom och gubbjäveln. Så vill hon att bandaget ska se lördagsrent ut. Hon har till och med tyckt att det blev mer helg de gånger han just om lördagen vänt hem efter omläggningen på lasarettet. Det går med såpa och med hennes hjälp. Hon har skruvat och skruvat så hon är svett i pannan hon också. Vad hon själv beträffar, verkar det i bägge nävarna. Det verkar i den vänstra som in i bandageklumpen. Men i alla fall ligger den där ringen. Och i luften är det kvar som ett lite eko från nyss när den äntligen rullade ner på skänklaffen. Han vill inte ta in. Och ändå är det inte mer än några månader. Några veckor sedan han städsgick och skröv på den. Stod och speglade sig i den var gång han tvättat sig. Men den är hans. Han hade betalt bägge ringarna. Han kan lika gärna behålla den. Ta och gömma den. Ha den till bevis på att en gång var han förlovad han också. Ta fram och se på den ensamheten. Aldrig sänder den tillbaka. Eller göra som hon gjort. Som gubbjäveln sa att hon gjort. Lägga den i ett brev och sen skära ut den igen. Så pass lur kunde han vara han också. Fast riktigt hur det skulle gå till. Ska han stå och titta på hur Elin gör det åt honom? Nej. Trävarubransens frilla ska få den tillbaka. Så kan hon göra sig pengar av den stackaren. Kanske är det inte så lätt för henne, precis som hon skriver. I ett litet paket ska hon få den. Rekommenderat paket. Så det går ända fram till henne. Det ska Elin få styra med. Ta det med till posten när hon går till basalen ikväll. Hon ska få hans inträdesavgift med sig. Det ska bli hans sommarfest. Hon kan gå bakvägen in. Det ska säkert ta emot detta paketet, även om det inte blir sänt förrän om måndag. Paketlapp ska hon skriva. Innehåller ring ska hon skriva. Det tar de säkert emot. Så får de någonting att tala om på väg till basaren. Någonting att tala om imorgon, Guds långa söndagen. Och på tisdagen kanske. Eivor gråter en skvätt. Du kan väl gå med på basaren du också, säger Elin. En stund. På basar ska han inte gå, nej. Varken ikväll eller framdeles. När det som det nu pysslar med väl är överstökat ska han vända åter upp på kammaren. Där ska han sitta och uggla. Han ska få en matskål satt upp i trappan. Han ska liksom mura in sig. Ingenting i hela världen ska bry honom mer. År ut. År in. Men hon glömde matskålen. Och när Enoch ämnar sig till skafferiet för att äta maten där, står gubbjäveln och rakar sig. Och om det är för att han har kniv i handen som han ser modig ut, utstrålar övertag, övertag hos kvinnfolk, övertag som ger ringar och sånt, blanka fan. Nymodigheten här vid påsk, som sagt. Vad blev det utav den? Ingen idé alls att ta fruntimmers allvar som man står och drömmer vid en kantsåg och låter fingrarna resa i taket. Ny skjorta. Lördagskväll. Och fröjde bortom åsen istället. Han striglar igen. Hon ska känna minst möjligt av grissvålen hans. Känner den så len som det bara finns planer till. Och helst vill han naturligtvis leva i fred med pojkstackarna också. Hur han ska begynna freden vet han emellertid inte. Han repeterar orden från i dörren för en stund sen. Inte ska vi slåss. Han är inte totalt säker. När rakningen är slut har det en väldig massa tid att göra ren kniven. Och för att behålla den griper han sig an med kartnaglarna. Glömmer att till dem har han eljest den gamla kniven. Ty nu vill han ha Enoch med på lite lättare funderingar. Vill lite ros skulle även för honom att han inte blott ska gå här och stirra på bandageklumpen. Han berättar om ett nothäfte som Flodmans Emils far sänt efter och som de ska gnida vidare på imorgon eftermiddag, aldrig bestämt. Först går han i dur den jäveln, så du traddiri, traddiri, traddiradiralla. Han svänger den gamla rakkniven, den han har till tånaglarna. Den kommer han ihåg nu, som en taktpinne. Men sen jävlar i mig välter han ner i mull. Hadi, hadi, rullanlej. Där kutar farans iväg. Dur, traddiri, traddiri. Här är det mull. Hadi, hadi, rull. Med vänster hand nyper han korken ur bläckhornet och doppar pennan. Först övar han sig på E, på en, på E, nock. Fulare och fulare. Kladdigare och kladdigare tycker han det blir. Han doppar om igen. E. Ej. Ej. Var. Det är inte över sig prydligt det heller. Då ritar han en teckning. En slags hemteckning. Det går lättare. Han blir het. Han klämmer hårt ner på. Och så brister den gamla rostiga stålpennan tvärt av. Strax därefter slungar han pennskaftet ut genom det öppna fönstret. Men ungefär lika hastigt glider ilskan av honom igen. Han står och ser hur avigt den vänstra armen kastade. Hur klumpen hjälpte till den också. Hur den villigt men maktlöst hev sig hän ut i luften. Nu ringer det i kapellet. I klockan som kom när han låg på lasarettet. En liten barnslig och enfaldig ringning, tycker han. Tyckte han första gången. Något mer till låt hade han tänkt sig.